Podplay.
Ja, men då så ett nytt NHL-puls-avsnitt där hos oss tillsammans med Viaplay-profilen Jonathan Lindqvist. Känns mycket fint, och vi kan väl, jag ska inte säga att det är en nyhet, Jonta, men vi kommer börja varva upp antalet avsnitt av NHL-puls framöver här, så vi slopar det gamla månadsupplägget som vi har haft från säsongstart, så kör vi lite mer freebase framöver, va?
Ja. Det är aldrig fel att gasa. Nytt år, nya möjligheter och så vidare. Ingen mer snack om nyårslöften, men ändå en ny start.
Ja. En sak jag reagerade på när vi snackade i telefon för någon timme sedan här, som du upprepat har gjort sedan vi lärde känna varandra för här en massa år sedan. Jag tror du aldrig har liksom räckat av ett samtal eller klickat på den röda symbolen. Vissa gånger så kan jag liksom märkt att jag har tittat på telefonen och inser att oj, jag har liksom pratat med Jonta i flera timmar här för att ingen av oss har stängt av.
Ja, men jag har ju en sån här flipptelefon som man hade förr i världen. Så jag gör ju bara den här coola grejen när man knäpper igen den. Och jag vet inte om den faktiskt stänger av samtalet eller inte. Men det ser coolt ut.
Det gör det. Det är väldigt mycket sett 2002-känsla över det.
Ja, men jag känner mig ändå som en karaktär i en Wall Street-film liksom, som har lite bråttom till saker. När jag bara bla 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 klipp och så fläpper jag igen. Och sen skyndar jag vidare för att göra affärer.
Väldigt lite Wall of Street-vibbar över dig.
Ja, men...
Wall of Street.
jag lät den passera, men det var fint. Nej, att du noterar den själv.
Ja, absolut. Det måste vi uppmärksamma. Men då kan jag berätta för dig i alla fall att samtalet stängs inte av. Bara för att du gör så. Mm. Så det kan bli, om du är på andra sidan jorden, så kan det bli dyra samtalskostnader för dig.
Ja, men lyckligtvis så finns det ju internetbaserade gratistjänster man kan nyttja här för det enda målet, utan att göra någon reklam här. Vi väntar på spons.
Sant. Så vill ni spons? Hör över till jonathan.linkvist. Jag vet inte vad du jobbar för mejladress. Det kanske vi inte ska avslöja här heller.
Nej. Alla får mejla dig.
Alltså,
jag kan inte kolla mejlen i den där telefonen ändå, så det är hopplöst. Man får svar snabbare av det.
Adam.johansson@expressen.se för tips om telefoner Jonta kan köpa, NHL-grejer eller annat som ni vill att vi tar upp i den här podden. Hur står det till då? Du hann med en blixtvisit till Övik. Vi hann lera lite paddel och hockey med varandra, och sen stack du iväg på efter 3 dagar. På språng hela det här året, verkar det som.
Ja, det har jag fullt upp. Vad kommenteringen går, Philadelphia Buffalo. Inte rafflande toppmöte, men jag tycker om att se Buffalo. Det är ett roligt lag att kolla på. Mycket spännande talanger. Kul att se Rasmus Dahlin. Jag ska inte prata för mycket om honom i händelse av att de dyker upp senare i programmet. Men...
ska vi inte ta honom direkt då?
Okej, vi kör då. Jag känner att Rasmus lite har anlänt nu.
Mm.
Han är liksom deras bästa. Han blev uttagen till All-Star och välförtjänt. Han har varit deras bästa spelare den här säsongen med marginal, kan man säga.
13:e plats i backarnas poängliga, inte fy skam direkt.
Nej, och han toppar Buffalos interna poängliga och har ju samtidigt liksom hittat ett bättre spel över hela banan. Det är klart att han inte är fulländad defensivt, men han har blivit bättre. Det känns som han har tagit på sig rollen att vara en ledare på isen med Jack Eichel borta, och det kommer mer och mer utanför isen också. Han blir ju äldre, men han är liksom den som tar på sig att göra de avgörande sakerna som behövs. Det behövs alltså någon som vågar ta risker, och det gör han, och han gör det på ett bra sätt.
Men du, det där med Eichel, att han efter en lång följetong där han ryttade till massa olika organisationer hamnade i Vegas, tror du att det till mestadels spelar in att vi ser en annan Rasmus Dahlin, att han inser att han måste steppa upp nu, han är den stora stjärnan, eller är det flera år av mognad sedan han debuterade i NHL för 3-4 år sedan? Eller är det såklart en mix, men vilken av de två delarna tror du väger tyngst?
Jag tror det senare. Alltså, det är klart att han hade fortsatt sin utveckling även med Eichel borta, men jag tror också att det spelar in. Det finns liksom ett tomrum att fylla i form av den som driver laget. Det är ingen snack om att Eichel har drivit Buffalo i flera år, men var alldeles för ensam. Nu är det någonting på gång, och de har flera bra spelare. Peyton Krebs, Dylan Cousins, och så vidare, för att nämna några sidospår här. Jag måste säga det här. Dylan Cousins.
Mm.
Jag har två små fakta. Fakta trivia. Helt enkelt. Trivia. Från kommenteringen senast som jag tänkte dela med mig. Nu förstår jag att i princip hela Sverige satt klistrade framför Buffalo och Philadelphia.
En lördag kväll.
Men om någon missade ska ni få dem här. Det första är att Dylan Cousins är från Whitehorse i Yukon. Eller The Yukon som man tydligen ska säga. Och det är ett territorium i Kanada. Kanada är indelat i 6 provinser och 3 territorium om jag inte har helt fel. Men det är typ som landskap eller stater ungefär. Motsvarande. Och Yukon, där Whitehorse ligger, är det mest glesbefolkade. Och till ytan är det ungefär dubbelt så stort som Norrland i Sverige. Det geografiska området Norrland som utgör ungefär 56% av Sverige. Vet du hur många människor som bor i Norrland?
Ja, vad kan det vara? Det känns som att det här kan vara en gissning som är så dum så att den liksom kommer att leva med för all framtid där, som jag kommer hånas över. Men ska vi säga 1,6 miljoner?
Ja, det är, ingen kommer hånas för. Det är 1,12 något sånt där. Okay. Så strax under 1,2. Eller strax över 1,1. Så det var en bra gissning.
Tack.
Och då i Yukon, som är ungefär dubbelt så stort som Norrland, så bor det 35 000 människor.
Okay.
Det är alltså per kvadratkilometer så bor ungefär 60 gånger så många människor i Norrland som i Yukon. Förstår du hur glesbefolkat det är? Det är helt sinnessjukt.
Mm. Och förstår du hur de hånas över hur långt det är till nästa granne, som alla norrlänningar får höra från svenskar som inte bor här uppe?
Exakt. Men det är ju, alltså jag menar, man har ju farit, jag kommer ihåg med lumpen när man får till Kiruna första gången från Arvidsjaur. Alltså att bussa Kiruna Arvidsjaur, man ser ganska många fler träd än hus. Så är det ju. Det går inte att sticka under stol med.
Absolut.
Då kan jag bara tänka mig hur det där i Yukon, och framförallt, jag menar, Whitehorse som är staden då där bor ungefär 25 000 av de här 35 000. Så att
vet du vad man tänker på varje gång man åker upp i Norrlands inland och ser ett hus bland alla de där träden?
Nej.
Hur kan man ha valt att bo här? Det är ju alltid den frågan man ställer till sin bilkompis eller busspolare.
Jag vet inte, jag är lite av en skogsmulle så jag kan ju förstå det.
Ja, jag skulle faktiskt kunna se mig där i en stuga någonstans runt norra Lappland faktiskt.
Ja, jag har 100%.
Ingen uppkoppling.
Du hade fått dålig respons om du frågar mig det.
Ja, faktiskt.
Jag har dömt ut det.
Men Buffalo där, jag noterade någonting att i första PP så ingen Victor Olofsson till höger, han har varit bofast under de senaste säsongerna, utan där kör man Jeff Skinner nu för tiden. Vad tycker du om det?
Ja, han har ju lite av en renaissance, Skinner. Victor har ju haft problem med en okänd skada som dock har specificerats som en mjukdelsskada, och det här är ju någonting som påverkar hur han skjuter. Don Granato har ju kommit, alltså coachen har kommit, han sagt det offentligt att jag märker att hans release är annorlunda, den är lite långsammare och sånt där. Så det är egentligen det vi ser, för att Victor gjorde pang in 5 mål första 8 matcherna den här säsongen, skadade bort 8 matcher, kom tillbaks 0 mål på typ 24-25 matcher.
Om man ska väl säga det inledningsvis också, fick han ganska mycket lovord för sitt 5-mot-5-spel. Det som han tidigare har kritiserats för, att han bara var en powerplay-spelare.
Så är det, och han har ändå producerat bra. Han tror en 16 assist eller sånt där, och topp 5 i Buffalos interna poängliga trots att han missade 8 matcher. Så att, nu har han väl gjort det helt okej, men det är ju någonting, och sen vet man ju inte, jag vet ju inte hur mycket som är den faktiska skadan, hur mycket som är att tajmingen har försvunnit. Och så där i samband med det här. Men det är klart att det är som det är. Alltså, anledningen till att Victor Olofsson är en dollarmiljonär är ju hur bra han är på att skjuta en hockeypuck. Liksom. Så det är ju jätteviktigt att det kommer tillbaka till normal standard.
Men det mysteriumet att han har bytt till 71 då, inför den här säsongen. Vad handlar det om?
Jag hoppas en hyllning till Malkin, men jag vet faktiskt inte. Nej. Vet du?
Nej, ingen aning. Jag tänker att man får fråga det när man stöter på honom här i sommar.
Ja, det är lite av vårt arbete att fråga ishockeyspelare saker, så att det skulle vi kunna göra. Vill du veta den andra siffran?
Ja, du hade ju 2 trivia grejer där.
Ja, från Buffett, Dahlin gick ju upp på 135 karriärpoäng den här matchen som jag kommenterade. Och därmed passerade han Aaron Ekblad på 134 poäng gjorda innan 22. Mm. Dahlin är ju inne på sin 21-årssäsong. Han fyller faktiskt 22 första april. Men det man räknar ju den säsongen utifrån vilken ålder man är merparten av säsongen. Och jag satt och jag kollade upp den inför matchen. Och sedan på 80-talet var det ju massa backar som gjorde massa poäng. Det gjorde alla massa poäng. Men från 90-talets början och framåt, alltså 32 år eller vad det blir, så är det bara en enda back som har gjort fler poäng innan sin 22-årssäsong än Rasmus.
Okej, och här ska jag knäcka det, tänker du?
Ja, om du vill, vågar du på en gissning. Det var ju ändå hyfsat bra gissningsform på den första.
Alltså, Erik Karlsson?
Ja, du okay. Bara levererar.
Stark start här från ja. Johansson.
Inte en jättebra gissning, men man ska inte göra det så krångligare än vad det är.
Nej.
Och precis. Grejen är att Erik, nu debuterar han inte spelat lika många matcher, så det här är ju lite orättvist, men han var uppe på 148 eller 149, så Rasmus har ju goda möjligheter att passera här också. Och min poäng med det här är att påminna om hur ung han var när han debuterade. Och att liksom bara för att han inte har varit en superstjärna från dag ett så säger det egentligen ingenting. Han har gjort ganska bra saker i ett väldigt dåligt lag så här långt. Så jag har ju sagt det förut någon gång och säger igen att alltså Rasmus, det är liksom förväntningarna har varit orimliga på honom.
Precis, och för att dra en parallell till Frölunda, hans tidigare klubb, Simon Edvinsson som har hyllats på sina håll och kanter här för sin SHL-vinter och att han var väldigt bra i JVM tills det ställdes in. Han, alltså när Rasmus var i hans ålder, då var han ju redan ordinarie och gjuten i ett NHL-lag. Vilket säger väldigt mycket.
Ja, eller om vi pratar om
liksom, tidigt.
Eller dra till med en sån som John Klingberg liksom, som är en av den här erans bästa offensiva backar. Mm. Den kanske tredje bästa offensiva backen och en av de bästa backarna i alla kategorier bland svenskar den här generationen. Han var liksom inte ens, han spelade inte ens NHL.
När han var inte han i Finland när han var så gammal?
Ja, undrar om var det året innan hans 20-årssäsong eller sånt där. Men, och samma om du tar Victor Hedman en till parallell som såklart inte slog riktigt förrän när han började komma upp i 22-23 års åldern. Det var ju då det började lyfta ordentligt för honom.
Det var då han var härjad i Kazakstan.
Ja, det blev lite proppen nu där. Där ser man ju självförtroende. Han fick ju åka dit och snittade över en poäng per match. Och ja, kom tillbaka med självförtroendet och då byggde han bara vidare på det. Och det är lite samma som man kanske får se med Rasmus här, att han har fått en tränare som uppmuntrar honom att spela, uppmuntrar honom att vara den som ska ta riskerna, som ska skapa, ska vara kreatören, och det har funkat och då kommer självförtroendet och då blir det bra. Den enda liksom, Oliver Ekman Larsson var ju ganska tidig att göra avtryck. Erik är ju ett exceptionellt fall. Han vann ju Norris under sin tredje säsong, vill jag påstå att det var. Men Erik är också en ja, sanslös spelare.
Du har ju dragit den där liknelsen med Victor Hedman förut när vi har pratat om Rasmus Dahlin, att han kanske kan ha en liknande karriärskurva, att efter några tuffa år så börjar det trenda uppåt. Det man kan säga med Hedman där och Tampa, det var ju att det på något sätt var ett öppet mål att han fick möjligheten att bli deras backes och deras nummer ett. Men i Buffalos fall, det är jag lite nyfiken på att höra vad du tycker och tänker om, att Owen Power finns ju där bakom. Och vem av de där två kommer egentligen köra bussen framöver? Kommer de spela samma backpar och kommer man dela upp dem och köra Rasmus i första och Power i andra? Jag tänker det finns ju en liknande sits i Sharks med Burns och Karlsson. När han skrev på det kontraktet så var det väldigt mycket diskussion om vem som ska vara B1 och B2.
Ja, där är väl de lite likar också. Om vi ska stanna på Hedman-spåret så är väl en liknelse man kan dra...
Det var också ett nytt svenskt ord som vi lanserade här.
Hedman-spåret?
Sa du inte likare?
Vad sa jag, likare?
Ja, jag tror att du sa det. De är lite mer likare.
Ja, jag ville säga lika.
Ja. Men då lanserar vi det här. Det brukar vara jag som står för dem. Men det är väl kul att du också vill addera något till det svenska lexikonet.
Precis. där kan du kolla på Ryan McDonough som ju lever ett liv i skymundan i Tampa. Men det här är ju en spelare som var kapten för Rangers som har slutat topp 10 i Norris som röstning. Inte riktigt liksom en stjärna, men nivån under. Som de har ju en väldigt tydlig uppdelning. McDonough startar ju alla defensiva minuter. Liksom. Han startar boxplay, han startar 5 mot 6, han spelar 18 minuter. Så att du har ju en sekvens där de här två spelar, ibland ofta också tillsammans i sådana här viktiga defensiva lägen. Men ofta kan det vara så att McDonough spelar med Eric Chernock, hans ordinarie partner, i de här utsatta lägena. Så de får på något sätt dela på ansvaret och ha olika uppgifter. Och där har du väl problemet om du jämför med till exempel Sharks då, att Erik och Burns är lite för lika. Det är två väldigt offensivt lagda backar där det är tydligt att det är där de har sina styrkor. Och där har ju Buffalo en fördel av att, som jag förstår det, jag är ingen talangexpert, men Owen Powers storhet ligger ju att han är en, om han nu blir vad man tror att han ska bli, en liksom en riktig allround back. Och där tänker jag med ett scenario där du kan ha det upplägget att de här två spelar 25 minuter per match. Och att du sätter Dahlin i de offensiva situationerna. Du sätter Power mot motståndarnas bästa. Och då kan du frigöra Rasmus på ett sätt som kan vara väldigt kittlande.
Skulle det till och med kunna vara ett recept för Stanley Cup-framgång? För man pratar ju ofta till exempel om Pittsburgh och Crosby och Malkin, och att det var de två som, ja, men de utgjorde stommen när Penguins har vunnit sina tre titlar här sen under 2000-talet. Kan det vara så att Buffalo har någonting att bygga kring endast de här två, att det på något sätt blir stommen helt och hållet?
Ja, alltså den bästa liknelsen man kan göra om man ska prata om mästarlag i hyfsat modern tid är ju Anaheim 2007. Då jag, Brian Getzlaff och Thomas Ellen och Shigeru Alara, deras bästa spelare var Scott Niedermayer och Chris Pronger. Två ganska olika backar som kunde driva varsitt par, de kunde spela dem tillsammans och sådär. Och det är ju samma grej där med Power och Dahlin. Alltså jag ser ingen anledning till exempel till varför Dahlin inte skulle kunna spela en cirkel i powerplay om du till exempel känner att det är viktigt. Jag tror att det är viktigt för sådana toppbackar att få mycket tid i powerplay att testa dem tillsammans, testa power på point och låta Dahlin ta en cirkel. Det är inte helt oävd för mig, framförallt inte en som spelar som Dahlin som är så otroligt genombrottsskicklig. Han har ju en helt annan, många backar som du flyttar ner på cirkeln står ju bara och skjuter, det blir lätt så, upplever jag. Men Dahlin har en helt annan x-faktor än väldigt många andra backar i ligan när det gäller, jag menar så här, hur många backar i ligan är bättre på att dra motståndare en mot en än Rasmus Dahlin? Det är inte många.
Erik Granqvist, din kollega, drog ju en quarterback-liknelse där, men Dahlin, han skulle kunna agera playmaker lika gärna ett sånt powerplay.
Ja, men för mig, Dahlin är ju mer av en liksom en genombrotts point guard i basket. Mm. Han är liksom någon som kan stå och styra och leverera passningar och sånt där, men han kan också bara, när får han en lucka och gå, då går han. Alltså, återigen, tänker framförallt när han kom fram, alltså om vi jämför med att några av de bästa svenska backarna i den här eran, eller några av de svenska, bästa backarna i den här eran är svenskar, så kan vi jämföra där. Om du jämför Viktor, Erik, John, Oliver, som kanske är de främsta namnen då, jag vet inte om jag glömmer någon här nu, men så har väl ingen av dem kommit fram med samma förmåga att liksom göra bort motståndare, att gå coast to coast, som Rasmus har.
Nej, alltså jag tänker på Hedmans slutspel där när han slog igenom helt och hållet. Då kändes som att han hade några offensiva uppåkningar i det slutspelet som var helt fenomenala.
Jo, så är det ju. Alltså han har ju,
men det var ju en kort tid också. Det kanske inte liksom representerar honom som spelare helt och hållet.
Jo, men det gör det ju. Men då pratar du om slutspelet mot, när de gick till final mot Chicago.
Ja, precis. 2015 där.
Precis, och då är vi ju inne på år 5-6 av karriären. Alltså jag menar, när Rasmus kommer upp som tonåring i SHL och man ser honom bara trolla med folk. Alltså,
ja, men det har man aldrig sett på en SHL.
Det är det jag menar. Att just den talangen att liksom en mot en Allen Iverson bryta fotlederna av folk.
Mm.
Och knappt någon annan spelare överlag faktiskt. Alltså det är ganska svårt att dra någon i hockey.
Ja, ja. Och framförallt stillastående som man kunde göra på den tiden vid offensiv blå. Noll fart och ändå kunna gå höger-vänster och sen ta sig in i slottet på det sätt som han gjorde.
Precis, och det är klart att det går inte in att göra det ännu, men ge han några år till att han hittar timing för det och lär sig när det finns lägen för det, så tror jag att han har en X-fakt där som ingen annan har. Fortfarande lite för kort klubba, men Men
den detaljen också. Men alltså, passningen han gör innan, du kommenterade Buffalo Philadelphia, det var ju den matchen som Buffalo spelade hemma mot, vilka var det nu?
Dallas,
ja. Alltså no-look-passningen mellan benen till Skinner.
Jack Quinn.
Jag trodde det var Skinner som stod. Det var inte powerplay det där.
Nej, det var Quinns första NHL-mål. Det är en sån här som kommer att rulla, så den är ju bra läge att göra det passet.
Ah.
Ja, men han var ju sjuk den matchen. Han gjorde ju mål själv innan där också, den där, när han gjorde sin gubbe och gick ner och smekte in i backen, på tal om den förmågan. Jag vet inte om du såg det målet i samma match.
Absolut. Och det enda jag tänker på när jag ser honom nu, vad roligt det hade varit att se honom i OS. I den backuppsättningen.
Ja. Ja, men grejen är ju där att där har du den förmågan, att hur många backar i ligan gör sådana där mål. Och han höll ju på att göra ett sånt mål alldeles innan också i samma match som inte blev någonting.
Ja. Men vilka skulle man kunna utnämna där då? Cale Makarii är såklart given. Quinn Hughes
är ju extremt duktig på det också. Makarii Hughes. Men annars, om du kollar de här nya, så Heiskanen är ju inte den typen av spelare. Adam Fox han är ju mer en quarterback tycker jag. Alltså mer någon som styr tack vare med sin blick för spelet. Och sådär. Och bland det äldre gardet så Romagnosi har ju en väldigt bra förmåga att transportera puck. Han är väl den. Han gör det inte på samma sätt som Dahlin, men han är ju, alltså,
han är mer kraftfull än avig.
Ja, och han har en väldigt lång klubba.
Viktigt.
Ja, men det gör ju skillnad. Alltså Dahlin kan ju, om man ska prata om klubban, så Dahlin kan ju dra folk på ett annat sätt för att han är snabbare. En kort klubba är ju snabbare.
Var inte Lidas på honom under Globen-matcherna för 2,5 år sedan att han hade en för kort klubba?
Ja.
Var det inte så?
Jo, men han har ju det.
Jo, men att han inte har lärt sig då på 2,5 år när Sverige, så kanske en av världens bästa backar genom tiderna, påpekar det.
Men grejen är att det beror ju på lite vad du ska prioritera. Och återigen, ska man vara den där genombrottsspelaren, då är det ju bättre att ha en kort klubba. Det är klart att du kan ha fördel av den långa klubban i försvarslägen framförallt, skulle jag säga. Men det är ju en vanlig sak, och jag vet inte, han kanske har förlängt den också, men det finns ju han ska nog hålla sig i den här klubban, för att jag ändrar mig. Han gör din grej, Rasmus. Det funkar ju. Men nej, men han är ju där, och summa summarum är just det att nu börjar vi få se, men återigen, han är så pass ung än, och den här säsongen, trots att han är så ung, så börjar vi faktiskt se vad han kan vara. Så att jag tror att det här, vi kommer att se tillbaka på det här som säsongen när Rasmus Dahlin anlände. Och det här är den första av väldigt många bra säsonger som kommer att bli ännu bättre av honom, tror jag.
Hörrni, kära lyssnare, innan jag och Jonta nördar ner oss ännu mer i massa banala hockeysnackisar från NHL, så vill vi kasta ljus på ett ämne som verkligen har tagit över rapporteringen där borta under de senaste dagarna. Och det rör sig om de här två skandalerna som skakat om nordamerikansk ishockey. Och bakgrunden till det här, alla kanske inte hängt med i nyhetsflödet den senaste tiden, är att inom loppet av en vecka har Jordan Subban, som spelar för South Carolina Stingrays, ett SHL-lag, och Boko Imama, som tillhör AHL-laget Tucson Roadrunners, tvingas utstå flera rasistiska gester och förolämpningar som lett till att hela hockeyvärldens ögon riktats mot de här två incidenterna. Och vi ska säga det att Jacob Panetta, som var den som gjorde de här avdikande rörelserna mot Jordan Subban, han har ju fått sitt kontrakt rivet av Jacksonville Iceman, hans tidigare klubb. Och att Christopher Rabic blivit avstängd i 30 matcher av AHL för det han utsatte Boko Imama för. Så det är bakgrunden och händelseförloppet här. Och Jonta, vi vill ju väl egentligen bara använda vårt forum, som vi är väldigt glada över att få ha, att ta avstånd och fördöma de här händelserna. För det ska ju inte få existera i en sport som sägs vara öppen och välkomnande för alla.
Nej, den spontana reaktionen är att det är sjukt att det fortfarande händer. Och såklart att man känner med de här spelarna. Subban och Imama såklart. Man får väl lyfta fram, alltså, ändå ganska kraftfulla, snabba aktioner från ligorna AHL med en 30 matchers avstängning i SHL direkt. Kliver in och stänger av spelaren i väntan på utredning. Så där ser man ju ändå en tydlig aktion. I övrigt så känner jag att det man kan säga, och där vet jag att vi är eniga, att när sånt här händer så det är viktigt att lyssna på sådana som utsätts för det, som vi inte gör då, såklart, av uppenbara skäl. P.K. Subban är storebror till Jordan Subban då, och han uttalas om det här dagen efter på en presskonferens, och väldigt långa, bra tänkvärda svar som jag tycker att alla ska ta del av. Kan hitta dem på Sportsnet, och ja, det är väldigt enkelt att googla rätt på. Det är väl egentligen det jag tycker att vi bör använda vår plattform här, att använda den för att lyfta fram folk som vet vad det här handlar om, som de borde lyssna på. Och som alltid så handlar det om att gå till sig själv och reflektera vad man själv kan göra bättre för att förbättra sin omgivning. Men det är egentligen där jag tycker att vi ska landa med vår plattform, att lyfta fram sådana som har historier att berätta.
Mm. Precis så. Och jag tycker du sammanfattar det jättebra, Jonte. Jag backar dig i varenda ord. Och jag har liksom så svårt att begripa mig på de här människorna som beter sig på det här sättet. Jag avskyr det faktum att det här händer gång på gång i ishockeyn, i idrotten och i samhället i stort också. På något sätt är det ju bara en avskildring av allt som händer i världen. Och att vi fortfarande inte har kommit till bukt med det här problemet 2022. Det är helt, helt fruktansvärt. Och sen den lilla ljusglimten här är väl ändå hur alla runt omkring har reagerat. Jag tänker dels på lagkamraterna till Jordan Subban som direkt visar att det här är inte okej. ECHL som följer efter. Även AHL och krafttaget de har tagit efter Boko Imamas händelse. NHL-klubbar har varit ute på sina sociala medier och tagit ställning i frågan. Så det är väl det positiva på något sätt. I bakvattnet av de här två händelserna så har vi fått se väldigt kraftfulla reaktioner.
Ja, precis. Och det är ju ett steg i rätt riktning. Och sen är det såklart, man vet ju att det som kommer upp till ytan är bara toppen av ett isberg. Så det finns ju ett enormt jobb att göra med strukturer. Sånt som inte syns så här, så att det gäller att fortsätta med det också och orka fortsätta med det, så det är viktigt helt enkelt. Jag tror att det är det enda vi kan konstatera. Det är ju som sagt, det är helt sjukt att det händer alltså.
Ja, helt sjukt. Och sammanfattningsvis, det du sa där i början av ditt svar, att låta de som berörs av det här komma till tals och att vi verkligen lyssnar på dem, jag tycker att det blir slutord för det här segmentet. Det är ju en dryg månad, till och med lite mer, kvar tills trade deadline. Men det är ju några snackisar som har följt med oss under hela säsongen som vi tänkte att ja, men vi ska stanna till lite vid, som vi inte gjort i NHL Puls tidigare. Och en av de spelarna är Jacob Chychrun från Arizona, som det har ryktats om från säsongstart egentligen att han är på väg bort från Arizona, Jonta. 23 år gammal, 4,6 miljoner i cap hit fram till 2025. Det här, han är högvilt på marknaden kan man säga.
Ja, alltså att en spelare av den här kalibern, vad han är, exakt vad han är, där kring tvistade väl det lärde liksom, men öste in mål i fjol, aktuell för Kanadas OS-lag, det är ju liksom en toppback. Sen om han är en framtida Norris-kandidat eller inte, det får väl vara osagt, men det är en riktigt bra back. Ung och på ett väldigt bra kontrakt. Jag kan liksom inte riktigt komma ihåg senast vi såg den typen av spelare på marknaden.
Jag tittade faktiskt till backarnas poängliga från i fjol och han var ju med på topp 10-listan där. Och det var bara Adam Fox och Cale Makar som hade ett kontrakt som var lägre värderat än Chychrun. Och då hade ju inte de skrivit sina monsteravtal än.
Nej, nu tjänar ju Makar mer än dubbelt så mycket. Och
exakt.
Hus är inte långt ifrån heller. Så att otroligt värdefullt. Så att med honom är det dubbelt upp. Du kommer ju dels att behöva betala för spelaren men också för kontraktet. Och det är därför man har hört att liksom Arizona frågade efter ett Eichel-liknande paket. Nu inte, Chychrun är absolut inte lika bra som Eichel, men hans kontrakt gör att du måste ju lägga till en extra tillgång för det, för att få honom. Och då börjar du röra upp i de där riktigt, riktigt saftiga paketen.
Exakt, och det som sägs ligga här i paketet som Arizona vill ha, det är två spelare som har gått i första rundan och även ett första rundeval i draften 2022. Och det verkar ju vara några lag som är villiga att betala det för att få Chychrun till sig. Det har ryktats lite om New York Rangers här på slutet, att de ska vara villiga att ge upp just det där för att få Chychrun till New York. Är det de som är i pole som du ser det för att ta hem honom, eller är det några andra som tampas runt omkring?
Kings är med där också, vad man har förstått. De har ju också lite att ösa ur. De är lite snarlika situationer, Kings och Rangers, lag som har byggt om, är på väg uppåt, men också har liksom etablerade spelare som är bra. Fortfarande Kopitar, Daudi, Panarin, Kreider. Det är ju spelare som är, tänkte jag säga 30 här på allihop. Är Panarin 30? Det är han.
Ja, 92 är
han. Ja, precis, han blir 30 år. Så att det börjar också bli så här, ja, men nu är det dags. Och Rangers framförallt sitter väl i en position där det är lite oklart hur de ska lösa sin backsituation. Det har ju pratats ganska länge om att Kendrick Miller kommer att tradas för att han helt enkelt håller på att bli för dyr. Han är för bra helt enkelt. Och där kan man kanske tänka att, ja men, trader om Chychrun, och då skulle Miller kunna gå i motsatt riktning, en väldigt ung bra back som en del av det paketet. Ja, men då vet du vad du betalar. Och du betalar ett ganska bra pris för en kille som kommer att smälta in fint där i ett... han behöver inte heller vara en Norris-kandidat där, i och med att de har en Norris-vinnare. Han skulle förmodligen kanske glida in i ett andra par med Jacob Trouba, styra det andra PP och sånt där. Han skulle kunna sitta väldigt fint där, och de har ju absolut tillgångarna för att få till den här affären.
Men det har ju snicksnackats lite om ett blå-gult spår här också med Rangers, och att Nils Lundqvist skulle kunna ingå i det där paketet. Och då går min hjärna direkt till Victor Söderström, att ska det vara två högerfattade svenska backar som tampas som kanske samma istid? Det är ju inte optimalt för någon av dem.
Jag vet inte om det spelar roll för dem att den andra är svensk, men i övrigt så...
Nej, det är klart det inte gör, men man vill ju se svenskarna gå så bra som möjligt och få så mycket istid som möjligt också.
Och så är det ju. Och jag menar, när det gäller Victor Söderström så vet vi fortfarande inte vad han är. Jag läste någon talangutvärdering om honom senast idag här, som förespår honom som en bra 5-mot-5 back som styr ett andra PP. Det är klart att det är klart att de är snarlika, han och Nils, i vad man kanske ser dem bli, vilken typ av roll man ser dem ha i ett lag, men samtidigt är det liksom det kan hända så mycket liksom, så att
lite större offensiv uppsida på Lundqvist får man väl säga.
Det får man ju säga. Och jag tror ändå att i och med att han inte liksom har gjort supersuccé, han har väl gjort det helt okej. Men jag tror att i Rangers fall så är det också så att du sitter och tittar på Adam Fox. Där har du din PP-general, din första back på högersidan de kommande 10 åren. Du har Jacob Trouba som har lyft sig, ifrågasatt, men han har lyft sig. Han sitter med ett svårt tradat kontrakt, han är nog inte på väg någonstans. Och han är dessutom en väldigt annorlunda spelare jämfört med Trouba. Han är på många sätt hans motsatt, stor, kraftfull, som inte riktigt har touchen, men däremot fysiken. Så att där har du ju liksom en solid 55 minuter per match istid på högersidan, om du vill.
Alltså mitt i ditt resonemang här så ändrar jag mig. Det kanske är optimalt för Lundqvist att trade till Arizona så att han inte blir kvar under backuppsättningen.
Jag tänker inte säga att det är optimalt för någon att trade till Arizona.
Men de har ju en ganska ung liksom spelarpool och flera draftval också, så det kan nog bli bra i framtiden förhoppningsvis. Fast det har man ju sagt om Arizona under många år.
Ja, och de har inte en jättebra talangbank heller, om vi ska vara helt ärliga. Med tanke på hur mycket de har förlorat så borde den vara bättre.
Samtidigt så de har 12 draftval nu i 2022-draften. 3 bara i första rundan, 5 i andra. Så att...
Exakt, men det är ju draftval. Och nu om vi pratar om talangbanken så är det inte jätteimponerande. Och historiskt sett så har de inte draftat jättebra heller. Nu är det ju ny GM och så vidare, så vi får se vad den här upplagan om Coyotes kan åstadkomma. Men de har ju mindre resurser. Och gissningsvis är det ju sådana saker som scouting, scoutande.
Scouting.
Förlåt.
Hello. Nej, men så vet man ju, det ryktas som att Arizona kanske... Ja, det ryktas som att Arizona kanske inte ens kommer att vara kvar som organisation i NHL. Det är ju ständiga flytt, rykten om dem.
Nu släppte du en bomb.
Ja, verkligen.
Nej, men det är klart att det är så, men... Summa summarum, grejen som är att de behöver inte trade honom heller. Så att de kan ju verkligen begära supermycket. Och kolla upp Rangers, så är ju Lundqvist en jätterimlig spelare för Arizona att be om på grund av uppsidan. Och det är också en spelare som jag tror att Rangers känner att de kan undvara på grund av att de kliver in i sitt fönster nu. Alltså det har jag sagt, det sa jag redan i fjol och säger igen liksom, att det är nu det handlar om. Alltså nu ska de gå till slutspel. Okej, de kanske inte ska gå och vinna första året, men det är liksom, återigen, Kreider över 30, Panarin är 30, Mika, vad är Mika? 93.
93, ja.
Så han är 29. Och de här killarna, yngre killarna, kommer i sin in prime. Just Jorkin är ligans bästa målvakt den här säsongen kanske. Fox är en av ligans bästa backar. Det är liksom, det finns ingenting att vänta på. Och att om du då kan få Chikrin som du vet vad han är, du vet att han är en toppback, då kan det vara värt att offra en spelare som kan bli en toppback, för att det är här och nu som gäller för Rangers. De behöver en back som är bra här och nu. Även om Nils kan vara lika bra eller bättre som Chikrin om 3-4 år, så är inte det Rangers är som klubb längre. Det är här och nu som gäller för dem.
Gällande Chikrins framtid så kanske vi inte ska glömma bort heller att Florida är ett av lagen som sägs rycka i honom. Om man tänker hur bra de är den här säsongen och att de nämns som en av favoriterna till Stanley Cup, så kan man väl tänka att de kommer att vilja röra på sig i någon riktning innan deadline. Och då kanske är Chikrin som de plockar in. Men samtidigt så de har väl en ganska jämn och bra backsida också.
Ja, men de är ju writer-tunga. Deras med marginal bästa backar är ju writare. Mackenzie Weegar, en väldigt underskattad och härlig spelare som spelar vänsterback som writer. Det ser man inte ofta.
Nej, det är sällan.
Nej, och Aaron Ekblad såklart. Och sedan har de ju egentligen Radko Goda som deras tvåa på högersidan.
Mm. Och det är en bra shutdown-back.
Absolut. En av ligans effektivare råskinn, om man kallar dem för det.
Så deras effektivt råskinn, det vill man vara.
Så deras bästa leftarback är ju punkt, punkt, punkt.
Ja, är det Forsling eller?
Ja, man kan nog hävda att det är Gustav Forsling. Mm. Och han har gjort det jättebra, men det är klart att Chikrin skulle spetsa till den kategorin av spelare för Florida. Så att, och plus att han är även därifrån, Chikrin. Han är väl en av få. Nu blir jag osäker. Jag har inte kollat upp det där förra vägen, men jag vill minnas att han är från Florida.
Det kanske han är. Jag har inte heller.
Och man älskar ju att spekulera i återkomsten, men ofta är det ju folk som ska hem till Toronto. Så om det nu finns någon stackare som råkar vara från Florida, då kan väl han få samma rykten. Det är ju några få som är det. Shane Gostisbehere i Arizona är ju det till exempel.
Ja.
Men det är ju, jag får mig att det är någon till som han växte upp tillsammans med som också spelar ligan nu. Nu tappar namnet på vem. Ja, det är.
Det är någonting för en, men så här, vi brukar inte googla i det här programmet, men place of birth, Boca Raton, Florida, USA. Mm. Och youth team, Florida Junior Panthers. Så du är ju helt rätt ute, Jonta.
Där har vi det.
Snyggt.
Hemmasonen, han ska hem.
Ja, kanske inte helt orimligt. Och 2025 också. Mm. Då kommer han vara UFA när det är kontraktet.
Men sen har du har ju Kings också, ska vi inte glömma bort här. Återigen ett lag som har mycket talanger och har visat redan i sommar, till exempel med Victor Arvidsson-traden för en svensk parallell, att det är här och nu som gäller för dem. Jag tror att de känner, jag menar, Kopet här är bra. Dowdy är ju otroligt bra den här säsongen. Alltså han har ju verkligen studsat tillbaks på ett övertygande sätt.
Ja, det är intressant att han och Erik Karlsson studsat tillbaka på ungefär samma sätt. Men det är OSH. Kanske inte en. Ja, det är väl OSH det, precis. Och så blev det inget. Men vi ska ta och prata om en annan back i NHL. Och det är en svensk sådan. Och det är såklart John Klingberg på väg bort från Dallas. Jag vet inte, Jota, ska man säga att han begärde en trade eller inte med den där presskonferensen? Han var ju väldigt öppenhjärtig i alla fall med vad han har känt under kontraktsförhandlingen här. Och det ska man ju hylla John för, att han vågar uttrycka sig på det där sättet. För alla NHL-spelare upplever man ju är stöpta i samma tråkiga mediaform. Och när man väl hör någonting sånt här, då reagerar man ju. Och man blir glad över att han vågar uttrycka sina känslor på det sättet.
Ja, det är väl för att vi är så tråkiga i media som spelarna blir tråkiga.
Vi
som
ja, kanske är det.
Nej, men så är det väl. Jag tror att man inte ska säga att man har begärt en trade, för att jag råkade säga det i sändning och då fick jag lite backning på det.
Jag såg det faktiskt.
Ja, så att, tack, det missade. Tacka för alla som poängterar.
Det var väl den som skrek högst då. Det var ju din tidigare poddkollega Linus Hugosson och vår gode vän.
Ja, men Linus är en vän av att saker ska vara rätt och riktiga. Och han och de andra som påpekade det hade ju rätt.
Så det var det där en passning att han är en paragrafryttare? Det var ja, alltså liksom en peak
jo,
till...
Jo, men det är lite. Han gillar ju coaches challenge for offside. Så att där,
gör
där,
han?
Ja, det är ju...
En av få.
Ja, verkligen. Förmodligen ända hela världen. Och så gillar man den, då är man en paragrafryttare.
Nu förstår jag varför ni bröt upp.
Det kan jag, det kan jag stå för. Men
nu gillade man John Klingbergs uppriktighet där.
Ja, det. Han är ju bara ärlig. Och det, alltså, han har ju en jätterimlig poäng. Men att kolla på hur de hanterade andra, deras andra nyckelspelare. Ben och Seguin fick ju sina monsterkontrakt. Rätt upp och ner, bara ingen tvekan. Heiskanen signade dem, fast han var RFA bara. Så att det har dragit ut på tiden med Klingberg. Jag förstår att de tycker att det känns att det är konstigt. Sen förstår jag ju Dallas. Att de är lite brända av de här kontrakten. De gav ju liksom Ben och Seguin monsterkontrakten. De var på väg att bli UFAS. Och de har ju verkligen bitit dem i länden.
För det ska man säga. Klingberg vill ha 8 år till ett värde över 60 miljoner dollar. Och Jamie Benn och Tyler Seguin, som du är inne på, Ben har 9,5 miljoner dollar till 2025 och Seguins kontrakt 9,850 till 2027. Det måste ju vara, jag kanske ska göra någon gång framöver här i podden och ranka de sämsta kontrakten, men Seguins måste vara där uppe.
Ja, jag har aldrig varit något, alltså det är en bra målskytt, men jag har aldrig varit något stort, han är ju betald för att vara en stjärncenter och det är han inte.
Nu ja, finns... Han är väl sexa i den interna poängligan nu.
Ja, och jag menar, det är klart att det finns en potential för honom att vara en effektiv spelare, framförallt när Roope Hintz är så bra. Roope Hintz är ju deras första center nu. Och för Seguin då att hitta en roll, han är en hyfsat atletiskt begåvad spelare, så han skulle kunna göra jobbet så liksom. Sen har han haft en jättetuff skada, operation och rehab här, så att han har väl inte fått tillbaka den förmågan, men nu skulle han kunna bli en andra center och göra sina mål och så vidare, kanske. Men ja, det är ju ett kontrakt. Han kommer aldrig vara värd i kontraktet. Det har ju svårt att se att han skulle studsa tillbaka dit.
Men du säger att du förstår Dallas. Och
nej, jag, men jag förstår att de kanske känner sig brända. Ja. Men jag tycker ju samtidigt att det är dåligt. Alltså, eller om de inte bara har bestämt sig. Att de satte sig i sommar och kände att men vi har inte råd att behålla honom. Vi vet vad han är värd. De sitter här och kollar på Dougie Hamilton som skriver 9 miljoner eller vad det nu var. Zach Werenski skriver över 9. Nu var han ju yngre och ett annat kontraktsläge. Men alltså, du sitter här och ser de här backarna skriva 9 miljoners kontrakt. Och sen sitter du och kollar på John och känner att okej, han kommer kunna bära väldigt mycket här. Vi kommer inte ha råd med det.
Ja, men så han förtjänar ju det, men sen är ju frågan om han gör det på ett 8-årskontrakt tills han är 37 år gammal. För det får man inte glömma bort här, Klingberg är ju 29, han fyller 30.
Ja, men det gör ju ingen.
Nej, men det är ju för sig sant.
Men det är ju så det funkar. Du vet ju, för att få en elitspelare, då hackar du i dig några dåliga år i slutet av kontraktet. Det är bara så det funkar. Alltså, ska du bara skriva kontrakt som är prisvärda genom hela kontraktslängden, då kommer du aldrig få tillräckligt bra spelare. Om du inte har väldigt tur att drafta väldigt bra spelare. Och sen ska du släppa dem när de är 30 allihop.
Men tror du att man resonerade som så att man ställde Heiskanen mot Klingberg redan under Heiskanens kontraktsförhandlingar? Och valde väg där då?
Alltså ja, så här. Med all respekt för John, fantastisk spelare. Det är klart att du prioriterar Miro Heiskanen. Som kommer in och liksom ser ut som en potentiell Norrisback. Liksom, sitt andra, tredje år i ligan. Det är ingen snack om den saken. Alltså, han är en fantastisk spelare, så att, och det är ingen, alltså, det ska man inte på något sätt se som en kritik mot John eller någonting, ifall om de prioriterar Heiskanen. Han är deras bästa spelare. Så är det.
Men vad skulle man kunna tänka att Dallas går med på här då? Är det kanske ett 5-årskontrakt med en cap hit på 8-9 miljoner till och med någonstans där?
Jag vet inte hur Dallas tänker, men jag tänker att du skriver 8. Och för att få ner ledartagsträffen. Det beror ju helt på vad de ser sig som klubb. Alltså ser de sig som en klubb som tänker fortsätta försöka utmana nu.
Ja, men då det måste man väl med Ben och Seguins kontrakt?
Ja, eller så ser du som att vi tar ett par år nu och bygger om och låter det ätas några på deras kontrakt. Och när du börjar, alltså kontrakt kan tradas. Alla kontrakt kan tradas. Men det blir väldigt mycket enklare att trada dåliga kontrakt när det inte så mycket tid kvar på dem. Så du kanske tittar på det och känner att okej, vi har Heiskanen. Han har många, många bra år kvar. Vi har Ottinger i mål. Vi tror på honom. Vi tror på Roope Hintz. Jason Robertson. det här är våran framtid. Men de behöver hjälp och vi har inte den hjälpen på väg upp. Så att vi behöver ladda om lite där. Jag tycker att det vore rimligt för att göra för alla. Alltså, titta på att trada Klingberg, titta på och flippa Pavelski som också gör en väldigt bra säsong och tror jag skulle vara högvilt om de sålde honom. Så att
det han har kanske inte vunnit än heller, så han kanske vill sticka till en utmanare.
Ja, men det tror jag absolut. Så att,
7 miljoner dollar på hans kontrakt.
Ja,
det är svårt att trada i för sig.
De skulle behöva retaina halva löner och kanske involvera ett annat lag också. Men summa summarum är att de har väldigt attraktiva spelare. Jag ser inget scenario där Dallas är en utmanare de kommande 2 åren. Jag tror att det där laget peakade med sin finalplats mot Tampa.
Men sen, vi pratade om att det kanske ligger Klingberg lite i fatet just med Heiskanens kontrakt som skrevs på förra året, men att man också ska förhandla med Jason Robertson som är, det ska man väl kunna påstå att det är deras bästa forward just nu.
Ja, jag skulle nog förmodligen tro att Hintz går före, men han är ju
ja, men en av två i alla fall, en av tre. Och han lär ju vilja ha ett monsterkontrakt i sommaren. De ska lägga pengar på honom samtidigt som Klingberg. Så att det är väl rimligt att tänka sig att Klingberg försvinner innan deadline. Och då är frågan, blir han en rental eller tror du att han kommer skriva på ett längre kontrakt med den klubben han tradas till? Vad ser du för scenarion här?
Ja, det är klart att drömscenariot är väl det. Men för Dallas del, det finns ju två läger här. Eller två sätt jag kan ske på. Alltså, för Dallas del så handlar det om att maximera vad de kan få tillbaks. Och det gör man ju antingen genom att shoppa dem till så många klubbar som möjligt. Och då börjar du blanda in klubbar som inte har någon chans att resigna honom. Och kolla vad du kan få. Alltså jag tänker på, alltså jag blir inte förvånad om Tampa på något sätt tränger sig in här. Alltså.
Tror du det?
Ja, men jag sitter och tittar på dem och jag känner det att det är som alltid, det är den där högersidan på försvaret liksom. Jag vet inte. Jag kan se Boston.
Boston nämns ju som en av de hetaste kandidaterna här.
Precis. Och då pratar vi om lag som kanske inte riktigt har möjligheten att resigna honom. Ja, Boston har ju Freddy Bergerons kontrakt går ut i sommar och man vet inte vad som händer med honom, så de kommer ju ha lite pengar. De flesta lag kan ju resigna liksom. Men
hur blir det med Letang?
Men om du tar ett Penguins lag som Toronto till exempel, så Toronto är ett lag där man ser honom som en ren rental, tror jag. Men han skulle kunna vara en väldigt vettig rental för dem.
Men hur tror du Edmonton resonerar då? Alltså med tanke på att de öppnade säsongen väldigt starkt men sen har dalat kraftigt och det är krisstämpel på dem nu. Ken Holland har gått ut och sagt att han inte vill trada bort första valet i sommar.
Mm. Ja, jag tror att Edmonton är ett sånt lag där man känner att du har liksom en fattigmans John Klingberg, Tyson Berry. Och det har inte riktigt funkat. Jag kan tycka att John skulle funka bra där. De har inte en jättestark högersida. Bouchard verkar ju väldigt spännande.
Och kan det är ju deras första PP nu, helt otroligt.
Ja, och därmed, och där har du ju såklart att om Barry inte spelar första PP så har inte han en jättestor effekt. Han måste ju, det är där han tjänar sina pengar. Och där tycker jag att John är en mer komplett spelare. Absolut, han är jätteskicklig i PP, men jag tycker att han har en större effekt över hela banan. Så att han skulle kunna vara aktuell för Edmonton, men det här är ju frågan.
I procent då, Jonta? Att han stannar eller att han lämnar?
75-25.
Att han stannar?
Att han lämnar.
Att han lämnar, ja.
Alltså det scenariot jag kan se, det finns två lägen där Dallas när han inte blir kvar. Tre. Det ena är att Dallas langar upp ett monsterkontrakt som han skriver på och just nu känns det inte jätteaktuellt baserat på allt man hör. Nummer två är att Dallas börjar vinna massa matcher och plötsligt ser ut som en Stanley Cup-utmanare och behåller honom som sin egen rental. Tveksamt. Nummer tre är att de sätter ett pris som är för högt och att det faller på målsnöret. Och det vore ju väldigt klantigt.
Edja Comin, Brian Leach, Harry Howell, Rod Gilbert, Andy Bathgate, Adam Graves, Vic Hadfield, Mark Messier, Sean Rattel och Mike Richter. Richter.
Jag tyckte du satte så många bra uttal där och sen blev det Richter som du liksom fastade upp på.
Mika Richter. Ja, men vad är det för namn, Jonta?
Ja, det är blåa tröjor som hänger i taket.
Mm. I Madison Square Garden.
Världens mest berömda arena.
Ja. Och i helgen så kommer Henrik Lundqvist förtjänstfåna att hissas upp där. Och ni på Viaplay sänder ju den matchen och den hyllningen också, ska vi säga.
Ja, vi gör en liten specialsatsning där. Det är ju en sen match, men vi kör den med studion för och sen visar vi ceremonin och sådär. Så och jag har ju jobbat hårt med det här. Jag har redan snackat med ett gäng spelare om det här. Gamla lagkompisar, och flyger till New York imorgon för att träffa Henke. Mm. Bland annat och bevaka det här. Så att jag hoppas verkligen att alla hänger med på den sändningen. Det känns kul att få göra en annorlunda satsning och uppmärksamma det. De här tröjhissningarna är så enormt stora. Så att jag tycker att det verkligen förtjänar extra inramning och bevakning på ett sätt som vi vanligtvis inte gör.
Och senast det begav sig för en blågul NHL-svensk, det var faktiskt två. Det var Henrik och Daniel Sedin som fick tröjorna upp i Rogers Arena i Vancouver. Då var ju du och jag på plats. Mm-hmm. Oerhört mäktigt att få se. Hur tror du att den här hyllningen av Henrik Lundqvist kommer stå sig om man jämför med Sedinarna?
Oj. Ja, alltså den kommer nog vara extremt mäktig och kanske ännu lite mer glam. Alltså Henke är ju en naturligt mer glamorös människa än vad Daniel och Henrik är. De känns ju, handen på hjärtan, så känns det som att de kliver ut och helst bara vill att det ska vara överstökat.
Ja, faktiskt. Alltså det var ju inte den som star showen då. Det var ju Kevin Bjäxa.
Ja, det är ett av de bästa tal jag sett faktiskt. Ja. Alltså alla kategorier. Vi satt ju där och det var ju...
Gapskrattade på pressläktaren, ska jag säga.
Garva läppen av oss.
Ja. Och jag minns ingenting från varken Daniel eller Henriks tal. Men Kevin Bjäxas. 5 plus.
Ja, det var riktigt bra. Och där han grundade sin senare tv-expertskarriär som går väldigt bra nu. Nej, det var det inte. Ja, han har alltid varit väldigt rolig. Han, det har jag berättat. Han har ju smugit förbi någon gång när han var i Anaheim och jag intervjuade Silberberg och sa heja Modo i bakgrunden. Det är kul.
Ja, det var faktiskt roligt.
Han håller på Modo.
Ja, Henrik Lundqvist. Vi ska kanske inte stanna vid endast tröjhissningen här. Men med tanke på att det är aktuellt och att det händer redan nu i helgen, så vill vi kanske uppmärksamma honom på ett annat sätt. Och det är i form av att jämföra honom med övriga NHL-svenskar som har spelat där borta. Och då undrar jag, Jonta, hur högt står han sig om du jämför med de allra största? Alltså nu pratar vi en topp 5, en topp 10-lista. Är han där och tampas?
Absolut. Det här är ju en tes jag driver ganska ofta. När den här diskussionen dyker upp. Vi gjorde ju den här listan med Viaplay för... Är det 3 år sedan nu? Vi gjorde de 30 bästa NHL-svenskarna.
Jag skulle vilja säga att det var typ exakt när pandemin bröt ut. Där säsongen 1920.
Ja, det var ju precis. Det var i alla fall innan Tampa hade vunnit sina titlar. Kommer ihåg. Jag tror att till exempel Victor hade varit högre då. Han var inte så alls högt då. Men... Någon som var högt på min lista var Henrik Lundqvist. Jag hade någon som 4 genom tiderna av en allsvenskar. Och då redan. Och
ingen hade väl honom topp 5 av Viaplays överexperter?
Nej. Och jag tycker ju, jag driver den till. Jag tycker att han är extremt underskattad. Nu ska vi bara säga att vi pratar NHL här för enkeltens skull. Även om man väver in andra saker, så blir inte direkt sämre för Henke som vunnit OS och VM och SM-guld och allting. Liksom. Han är väl snarare en spelare som växer ännu mer om du väver in vad han har gjort i Sverige och i landslaget.
Absolut.
Men jag menar, om du kollar på honom, så jag kollar alltid på 3 parametrar när jag ska analysera spelares karriärer och ställa dem mot varann och sådär. Kolla på peak, uthållighet eller kvalitet över tid och status, X-faktorn. De 3 kategorierna. Och kollar du på det här, så är det så här. Henke var världens bästa målvakt på toppen av sin förmåga. Han var en av världens bästa spelare. 3 i Hartomröstningen. Finalist där. Det är någonting som bara 5 andra svenskar har varit genom alla tider. Sätter du dem? Du som har varit i bra gissningsform idag.
Jag satt faktiskt och tänkte på något annat. Men alltså svenskar som har varit högt upp i Hart.
Svenskar som har varit finalister till Hart. Alltså pallplatser i Hart.
Som inte har vunnit det då, alltså.
Som har vunnit det också.
Foppa?
Ja.
Marcus Näslund?
Ja.
Kan Erik ha varit där uppe under något år i åtta, va?
Nej, han har varit nära. Jag undrar om han har typ en fjärde eller femte plats. Men han var aldrig en av de tre. Man brukar ju särskilja. Det är de som blir officiellt sett nominerade. Även fast det redan är klart när man kallar dem nominerade.
Alltså Lida spelade ju i flera Detroit-lager som hade så många bra spelare som stack ut där. Så, men man kanske skulle kunna hävda att han bar något av de lagen och att han fick hardröster på grund av det.
Det har han fått, men inte så att han har varit topp tre. Även om man nog kan hävda att han borde ha varit, förmodligen borde ha vunnit det också någon gång. Helt klart. Men, så det är ett justitiemord. Men han är inte där.
Sedinarna? Ja. Av dem?
En av dem har ju vunnit den, så det borde ju verkligen ha.
Ja, just det. Ja, det är klart. Men har båda varit där uppe?
Ja, Danne var ju två året efter.
Så var
han vann poängligan. Corey Perry vann det året. Däremot så vann ju Danne, som en av två svenskar, har vunnit Ted Lindsay Award, som är spelarnas pris till den bästa spelaren.
Och det är Näslund som är den andra.
Precis. Och sen har du en till, den femte, som också har blivit Hart-finalist. Den första faktiskt svensken som blev det. Den första europeen, om jag inte
är
helt fel också.
Vilka är jag uppe på nu? Vilka har jag nämnt? Vilka jag har liksom prickat in? Det är Sedin.
Modigiterna.
Just det.
Peter, Marcus, Daniel och Henrik. Och sen är det en till. Den första europeen vill jag påstå att jag...
Det kan inte vara Salming.
Nej, han har också varit högt. Jag kommer inte ihåg exakt. Jag undrar om han har blivit 4-5 som bäst också.
Snackar vi 90-tal?
Nej.
80 alltså?
Ja.
Mats Näslund?
Nej.
Det är inte Lob?
Nej. Det här är svårt.
Den här känns svår, ja.
Undrar många hemma som har tagit den här nu.
Ja, det är frågan. Kan du ge mig något...
Jag kan ge dig en jättelätt ledtråd.
Mm-hmm.
Han är den enda svensken tillsammans med Henrik Lundqvist som har både varit hardfinalist och har vunnit Western Trophy.
Pekka.
Ja, men.
Pelle Lindberg.
Jajamän.
Mm.
Pelle var också trea i hard i året. Han vann...
Alltså, det hade varit så mäktigt med Pekka på hard. Faktiskt, vilken profil. Ja, men Pelle Lindberg, ja. Mm. Och då snackar vi tidigt 80-tal.
Ja,
eller mitten av 80-talet.
Och mitten 86 var väl det här.
Mm.
Summa summarum, min poäng med allt det här är att Henke Lundqvist var på toppen av sin förmåga världens bästa målvakt. Han var en av världens absolut bästa spelare. Och det är någonting som väldigt få svenskar har varit genom tiderna. Jag tycker att vi pratar om de här hardfinalisterna. Jag tycker att du kan slänga in en sån som Lidas där såklart, men när man pratar toppförmåga, men annars så kanske Erik, men min poäng är att skulle prata absolut toppförmåga så tycker jag att Henke, förutom Foppa och Lidas, så kan du ställa Henke mot vem som helst om vi pratar en allsvenskar, tycker jag. Och det andra vi då kollar på är kvalitet över tid. Och där har vi Henke som är en, liksom, han är sexa genom alla tider i vinster för målvakterna. Topp 10 spelade matcher. 10 raka säsonger där han har varit sexa eller bättre i Vässen. Jag tror han var finalist 5 gånger. Han har liksom hållit i den här toppnivån på ett otroligt imponerande sätt. Alltså du hittar ingen annan målvakt i modern tid som har varit så bra under så lång tid. Martin Brodeur är väl den sista före honom. Möjligtvis att du kan slänga in Lungo där också.
Och under en tid då stilen för puckmotare har förändrats väldigt mycket också.
Absolut.
Så han har hängt med.
Och där tycker jag pratar om de här andra svenskarna. Till exempel om vi jämför med svenskar som hade en väldigt bra peak som Marcus och Daniel Henrik, så tycker jag att man det är ju absolut inte konstigt att hävda att Henke höll i sin peak betydligt längre. Och
Lundqvist var inte Sedin.
Precis. Och vice versa, om du kollar på svenskar som har hållit i det extremt länge, till exempel Mats Sundin och Daniel Alfredsson, så har de aldrig haft samma peak som Henrik Lundqvist. Det har aldrig egentligen varit någon särskild diskussion om att Mats Sundin eller Daniel Alfredsson skulle vara den bästa forwarden i världen. På samma sätt som då vi har sett med Henke här nu, som målvakt.
Och det tar ju oss till den sista punkten, status. Och där är det inte så många som klarar honom.
Nej, men precis. För där kollar du på, om du kollar till exempel, så det är ju ett jättebra exempel där som, jag menar, kapten i Toronto alla de där åren i ett lag som han ska dåligt, som han fick bära själv, är ju en, på många sätt, en unikum i svensk hockeyhistoria, även om Alfredsson också var kapten i en kanadensisk marknad flera år. Henrik Sedin var det. de var i bättre lag och i mindre marknader. Henke är målvakt i världens huvudstad, kan vi kalla det för, även fast inte huvudstad i USA. Och han var med marginal den största stjärnan i Rangers under de här åren. Här är en sjuk grej. De hade 7 år, det är liksom 7 utmanare år när de gick till slutspel från vad det nu var 2011 till 2017 eller sånt där, när de hade sina, de hade en presidents, de gick till final, de gick till 2 conference-finaler tror jag, utöver den där finalen. Vet du hur många spelare de hade under någon av de här 7 säsongerna som gjorde 80 poäng på en säsong?
Det kan inte vara många, jag skulle säga kanske 3.
0. De hade en enda spelare 2011-12, gjorde Marian Gaborik 76 poäng. Enda gången någon ens gjorde över 70 poäng.
Ja, Micke Nylander la för tidigt.
Ja. Nej, men alltså, min poäng är här, och sen hade de hade bra backar.
Det är helt otroligt.
McDonough var ju okej, men alltså, han var ju liksom med marginal, marginal den största stjärnan på den mest utsatta positionen i ett Original Six-lag. Så jag tycker att om man pratar den statusen och den pressen han fick uthärda, eller vad man ska säga, den kan du jämföra med vem som helst. Och då ska du också komma ihåg, och den här diskussionen har jag haft med nordamerikanska kollegor, att se det till kombinationen av Henkes, klubben han spelade i, spelaren han var, personligheten han hade, så går det att hävda att NHL som liga aldrig har marknadsfört en målvakt så mycket. Att han är liksom den målvakt som på många sätt har fått mest strålkastare ut på sig i ligans historia.
Du skulle säga mer än både Patrick Roy och Martin Brodeur.
På sätt och vis, ja. Nu säger inte att jag, alltså, de var väl större stjärnor för att de var
Dominik Hašek
bättre. Hašek, absolut, men samma där. Känns som att Henke liksom, i och med att han på många sätt var, funkade så bra i rampljuset, så blev han ju också dragen.
Det var ju lite rockstjärnestatus över honom.
Ja, inte så lite heller.
Nej,
så,
väldigt mycket.
Så det jag menar, kollar du på alla parametrar, de här tre grejerna som jag kollar på, peak, kvalitet över tid och status, så tycker jag att, alltså så här, du kan, om vi tar bort Forsberg och Lidström i den här ekvationen, den diskussionen kan vara en annan dag, men för mig känns det som att vi kan enas om att det är 1 och 2.
Ja,
och Lidström är ju då 1. Men jag hade Börje som 3 när jag gjorde den här listan senast, och jag tycker att där har du samma sak. Han var väldigt bra i väldigt många år. Han vann aldrig i Norris, men han var 2 gånger, jag tror han var 3 2 gånger. Han var liksom, kan du hävda, den bästa på sin position, och plus då status, X-faktorn är ju enorm på honom. Så där har du ett case. Men sen för mig så är Henke, det är de 4 som tycker jag står ut som en klar 4 när man väver in helheten, om man ska prata om de bästa svenska NHL-karriärerna.
Mm. Och om man pratar om prestationer som har fått genomslag över hela hockeyvärlden. Alltså, du nämnde det att Mats Sundin, ja visst, han bar ett väldigt, väldigt dåligt Toronto under många, många år. Men på det sättet Henrik Lundqvist tog Rangers till final och konferensfinaler där i mitten av 10-talet. Alltså, så sanslöst bra han var då. Han hade ju räddningsprocent upp mot 93,5 i de där slutspelen. Inte räddningsprocent allt såklart.
Nej, men alltså han är ju, det tycker jag, han är ju verkligen den bäst när det gäller spelare liksom. Han är ju tidernas bästa Game 7-målvakt brukar jag ju säga. Han har ju, han, Roa och Brodeur delar rekordet med totalt 6 segrar i match 7. Men jag tror Brodeur förlorade 4, Roa 7 och Henke förlorade 2. Så ja, men det är ju, visst det är lite slumper där, men han visar ju att han har ju liksom varit enormt bra när det har gällt som mest. Och jag menar återigen, jag tror att man med den statistiken som förut gällande deras brist på övriga stjärnspelare, så vill jag ju hävda att Rangers, det var ju aldrig så att de förlorade en Stanley Cup på grund av Henrik Lundqvist. Att de ens var nära var ju tack vare honom liksom.
Det som, om jag ska vara djävulens advokat här då, det som talar emot honom, han har ju ingen Stanley Cup, som vi alla vet. Sen har han en Vezina totalt. Så de utmärkelser han har vunnit på NHL is är ju inte speciellt många, utan det är betydligt fler i internationella prisskåpet.
Ja, det kan väl hävda. Han har väl, sen har han ju en andra plats i Vezina och 3 tredje platser.
Ja, men jag tänker rena troféer här, om man ska jämställa dem med, eller försöka likna honom vid andra.
Ja, absolut. Men då är det samma där. Ta bort, okej, okay, vi tar bort Lidström och Forsberg ur ekvationen eftersom att vi har gjort det. Vilken svensk har ett bättre prisskåp?
Danne och Henke Sedin.
Ja, men där kan du, det är ju samma sak. Nu, visst, de har ju två priser. Men
Erik Karlsson, Viktor Hedman.
Ja, Viktor Hedman är ju intressant faktiskt. För att där börjar vi, och det är ju ett annat avsnitt, men där börjar vi faktiskt prata om någon som skulle kunna ha alltså ligga högt i alla de här tre parametrarna jag pratar om. Erik Karlsson var ju på väg dit. Alltså jag tycker fortfarande Erik Karlsson, pratar vi utespelare, så det är förmodligen den högsta piken vi har sett av någon svensk förutom Foppa och Lidas i NHL, när han var som allra bäst. Och spännande att se vad som händer med Erik nu. Han har ju verkligen stött tillbaka den här säsongen. Och
han kan ju höja sitt värde under kvalitet över tid, den parametern. Absolut.
Precis, och vi har ingen aning vad som händer. Alltså vad han gör på ålderns höst. Jag menar...
Vi sparar hela diskussionen till när de vinner sin tredje Stanley Cup i alla fall. Så kan
ja,
vi
och framförallt så känner jag att med de här spelarna som är så fortfarande så pass mitt uppe i sina karriärer, så blir det ju lite svårare. Men med Henke är det klart nu, och jag känner liksom att visst, du kan hävda att till exempel om du tar Dan och Henke där, men kanske okej, de har något pris mer, de har en varsitt MVP-pris och sådär. Du kan hävda att Sudden och Alfredsson höll i det lite längre och sådana saker, men
jag säger inte att jag liksom det jag presenterade att det är en åsikt här, utan jag köper ju allt det du säger.
Nej, men jag bara svarar på det, jag förstår. Men som sagt, hur jag än vrider och vänder på det, så har jag liksom svårt att landa i vem som ska trängas in.
Jag vill vända på det, Jonta, så här. Dina argument, de är ju faktiskt vattentäta här. Och då är ju frågan jag kanske ska ställa, eller kanske jag ska ställa den. Varför är han inte före börja då? Varför är han inte topp tre i den svenska NHL-historien?
Skulle han kunna vara. Och det här har jag inte verkligen, verkligen satt mig med. Jag tycker att de är ganska likvärdiga som vi var inne på. Börje gjorde under många år. Var väldigt bra över tid. Var väldigt bra när han var som bäst. Alltså en av ligans absolut bästa backar. Och det säger ju alla liksom som jag pratar med där borta. Alltså i Sverige, framförallt vi som har vuxit upp efter Börjes karriär. Vi hör ju bara om R'en och fighten med The Hammer och liksom hur tuff han var. Men när jag pratar med nordamerikaner så handlar det ju alltid om hur bra han var. Alltså vilken otrolig atlet han var, spelsinnet, poängen, liksom vilken otrolig back han var. Och där, det är ganska, har varit fascinerande för mig när man pratar med... Jag kommer ihåg när jag var på en presskonferens för en Winter Classic. Jag frågade Mike Babcock, och han hade pratat om Börje och liksom sa att det var min favoritspelare. Jag kommer ihåg att jag pratade med Bernie Federko sen Klosing idag, som också pratade om vilken otrolig liksom atlet han var. Och de... Alltså, jag har fått mycket mer respekt för vilken bra spelare han var. Och inte bara den här pionjären och tuffingen liksom. Men även de grejerna. Jag menar, återigen, vi pratar om tuffa utmaningar och X-faktor. Suddens kaptenskap i Toronto, Henkes status som målvakt på en sån här, med sån strålkastare ut på sig, extremt svåra uppgifter. Men återigen, den pionjär som Börje var, liksom, det är ju också en, kan ju mycket väl vara den största X-faktorn i svensk NHL-historia.
Ja, man får ju inte de hyllningar som han fick i Canary Cup bara för att man är en kämpe och har dragit på så många här, utan man måste vara ganska kompetent hockeyspelare för att få de lovorden och de applåderna som han fick. Men så här då. Finns det ett case för Henke att ta sig förbi Foppa? Att han är... För Lidas är ju den... Alltså han är omutlig som etta. Det går inte att peta honom från den tronen. För han uppfyller ju liksom alla tre parametrar som du har nämnt. Och han bockar av dem.
Ja. Oh.
Men Foppa, alltså efter 30, det är ju där dalar han på grund av skadorna. Och han kanske liksom, det går att argumentera för att Foppa är högst upp när det kommer till peak. Och kanske även status, framförallt här hemma i Sverige. Här är han ju störst. Oavsett vem man pratar med känns det som. Men på kvalitet över tid, så där vinner ju Henrik Lundqvist.
Det gör han. Men jag tycker ändå att med Foppa var väl just den grejen att han hade liksom en... Foppa var ändå liksom odiskutabelt, inte odiskutabelt, men han var verkligen världens bästa spelare. Och jag vet inte om vi har sett någon annan svensk vara det. Med respekt för Daniel och Henrik så var ju det här också under Ovechkin och Crosbys verkliga genombrottsår som de såg på toppen av sin förmåga. Och där om du då står och ställer så här frågade folk 2010 tar du hellre Henrik Sedin eller Sidney Crosby?
Så tror jag tar alla Sidney Crosby såklart.
Precis.
Det är ingen som tar Sedin.
Men det fanns nog ett antal år under ligan då du kunde även inte bara då han var Hart och du kunde ställa Foppa mot vem som helst i ligan i princip och de skulle säga tar du hellre Peter Forsberg eller XXX Jaromir Jagr.
Skulle man till och med kunna säga så här att från 95 till vi drar till med 2005 så har vi ett 10-årsfönster där. Där kan man hävda att Foppa är nummer ett. Alltså att man ska man välja någon spelare från den tidseran då är Foppa etta av alla spelare.
Man kan hävda det. Jagr hade ju kanske bättre meriter men jag tror att många hade valt Foppa före. Lindros dalade ju väldigt fort under de åren. Störst konkurrens skulle han ju förmodligen få från Lidström och Dominik Hasek.
Ja.
Så är det ju.
Iceman hade varit i sin peak redan, även fast han spelade länge. Så.
Ja, precis. Och Fedorov höll väl inte i det länge. Bure var bra några år, men Foppa
Ray Bork var ju liksom på väg ut för också sista åren där.
Ja, ja fan. Han var ju... Men han måste ju ha varit typ 35, 95 eller sånt där.
Mm.
Ja, lite,
han
lite...
spelade ut mot 40 där.
Ja. Nej, men poängen där tror jag med Foppa att det är svårt att jämföra honom och Lidas för de är inte bara olika positioner, de är extremt olika spelare.
Jag köper det, men det där är en rolig diskussion framöver här, att lista de 10 bästa spelarna från 95 till 05, det är ett roligt nostalgiskt moment som jag tycker vi ska ta vid.
Ja, alltså det är ju det du egentligen frågar är ju Dead Park erans bästa spelare. Man brukar ju räkna säsongen 96-97 som den första säsongen på Dead Park eran. 95-96 var ju den sista målrika säsongen innan allting startade. Det var ju då liksom Devils vann sin första med Trappen 95. Och sen tog det något år. Det gick ett år till. Och sedan började liksom alla verkligen få till det där. Och hakade på. Och sen var det...
Och vi vet ju var Devils fick sin trap ifrån.
Nej, men...
Lasse Falk.
Ja, han förtjänar mer cred. Top 10 coach all time. Nej.
Exakt.
Nej, men, ett, men jag, tycker, tre, jag tycker att om vi ska landa någonting här så är det väl det jag känner. Att jag tycker att Henke liksom är... lite underskattad. Eller ditt favoritord, underuppskattad.
Ja, det är ju inte mitt favoritord utan det är ju ditt. Det är bara att jag brukar anmärka på att du använder det.
Jag var ironisk där. Jag,
jo, sa liksom jag har svårt med ironi.
Ja.
Jag har autism.
Nej, men...
Så här. Kan vi inte avsluta med att utnämna Henke till trea på den listan?
Det är jag inte redo att göra.
Okay,
han är topp 4, men... Börje, det tål att vridas och vändas på lite.
Ja, vi avrundar det här delen av podden med det. Och en uppmaning till alla er som lyssnar. Ratta in via Play i helgen. Jag tror att e-sändning börjar 00, va? Eller 23?
Ja, visst är det så. Och det är ju då natten mot, så blir fredag. Natten mot lördag liksom.
Ja, exakt.
Så det är då man får ju näpa efter jobbet och sedan...
Precis. Så följ Gide och Granqvist och Valle och Hocke och Jonta och allt vad de heter på Viaplay under den här helgen när Henrik Lundqvist tröja hissas i Madison Square Garden. Det här kommer att leva med kanske för all framtid i NHL Puls. Det är testet som vi avslutar veckans avsnitt med. Och jag ska sätta Jonta på prov helt enkelt under 90 sekunder. Och den här gången så vill jag ha... Eller innan jag presenterar det så vill jag dra förutsättningar lite mer för lyssnarna. För det kan ju ha varit nytillkomna som inte har hört oss förut. Ni får gärna tävla.
Kanske bra om jag också lyssnar på förutsättningar. För jag fortfarande aldrig har fattat hur det har funkat riktigt.
Ja, det var det några fadäser. Framförallt under de två senaste avsnitten. Jag har kanske inte heller levererat som programledare ska jag säga. Så allt ska inte falla på dig Jonta.
Men det mesta bör falla på mig.
Ja, det kan det faktiskt få göra. Ni som lyssnar får gärna tävla mot Jonte under de här 90 sekunderna. Han ska i alla fall presentera svaret eller svaren under de här 90 sekunderna. Så att när ni hör klockan ringa där efter 90 sekunder, då är det slut, då är det kört. Är man inte framme då vid slutstationen, då har man ju misslyckats och inte klarat veckans test. Jonta har levererat och sen har han inte gjort det. Han har i alla fall prickat in 2000-talets Stanley Cup-vinnare. Det har ni fått höra tidigare i podden. Sen har det varit lite smått och gott med turordningen i Detroit Stanley Cup-vinnarlag från 2002 bland annat. Vem lyfte bucklan först och hur gick den vidare? Sen har vi haft lite draftminnen och annat också under testet. Men den här gången, är du med nu Jonta?
Mm. Behöver jag skriva ner någonting?
Ja, det kanske... Hämta papper och penna.
Ja. Ja, nu har jag då hämtat papper och penna och det som har hänt här, lite bakom kulisserna för kära lyssnare, att Adam drog igång sitt test och jag dömde ut det som korkat. Kan du köpa att det var korkat, Adam?
Jo, och sen med facit i hand, absolut. Sen finns det väl en ursäkt till att det blev lite väl hastigt med det här testet. Men det jag ville sätta dig på prov med, det var alla NHL-lag som har haft en Norris Trophy-vinnare i sitt lag. Från när det här priset började delas ut på 50-talet fram till idag.
Och det jag då hävdade var att på grund av hur testet funkar så kan jag ju bara rabbla lag. Det blir liksom en utmaning. Det blir ju så här, hur många NHL-lag kan du rabbla på 90 sekunder?
Ja, och det är helt sant. Det hade du hunnit med på 90 sekunder. Mm. Men innan vi ska gå vidare här, vet du hur många klubbar totalt som har haft Norris vinnare i sig? Hur många tror du att det är? Mellan tummen och pekfingret.
Alltså, av alla klubbar som någonsin har funnits?
Mm, ja, alltså sen det här började delas ut 1954 tror jag.
Man borde ju kunna räkna de som inte har haft det snarare.
Ja.
Typ Winnipeg slash Arizona, Atlanta slash Winnipeg, Colorado Rockies. Nej, de har visst haft det. De blir ju Devils.
Ja. Ja. Men vad tror du om du ska ta till med en siffra?
Jag tror att 23 har haft det.
17 av 32 då. Mm. Vem har vunnit flest?
Den här är svår.
Är den verkligen det?
Boston bör ju ha 13. Detroit.
Ja, nu tolkade du frågan som lag, ja, förlåt. Det kan du få svara på också. Jag tänkte på spelare som har tagit hem Norris. Men
jaha, Bobby Orr.
Lag först då, för där var du inne på ett intressant spår.
Boston har ju 13 på rak arm, vet jag. Orr har 8 och Ray Bourque 5. Detroit börjar ha Lidas 7, Chelios vann en där. Sen måste de ju ha någon av de här gamstötarna, har säkert vunnit någon.
Boston är ettan. Ja. De har vunnit 14 gånger. Vet du vem...
Harry
du
Howell. Nämnde ju... Nej, Brad Park. Harry Howell eller Brad Park vann den i Boston.
Det är möjligt. Stefan Schara vann den också. 2009.
Nej, men just det, Schara. Nej, men då var det inte så då. Harry Howell, nej. De kanske var i Rangers. Nej, Brad Park vann den aldrig. Nej. Harry Howell vann den just året innan Orr vann sin första. Det är ett klassiskt tacktal när han sa det. I'm glad I won it now because Bobby Orr is going to win the next 10 ones.
Ja, vad var det? 67 när han var i Rangers. Va?
Ja, snyggt.
Ja. Men Norris har hyfsat koll på. 12 gånger har den delats ut till Montreal backar också. Och sen Detroit har ju många gånger. Lidas har ju hjälpt dem.
Montreal såklart som jag alltid gissar på sådana gånger.
Ja, men det var ju typ så här 10 stycken under 50-talet.
Mm. Doug Harvey har ju vunnit 7, va?
Mm. Precis som Lidas har gjort.
Och Larry Robinson börjar ha ett gäng också. Eller gäng, men typ 3-4 stycken i alla fall.
Ja, Bourque nämnde du, hade 5. Och den som har flest av alla är Bobby Orr på 8.
Robert Gardiner was born great.
Ja, men då blir det i alla fall ett stickspår på mitt test. Men det är inte det vi ska presentera för lyssnarna. Utan nu vrider vi på det.
Jag har förberett ett test här åt dig. Och nu har jag min egen variant. För jag har ju dömt ut hur du gör det testet. Så att det här blir ingen rabbling eller någon hets. Men du kommer få 90 sekunder.
Absolut.
Och när de här 90 sekunderna är kvar så ska du presentera ett antal svar. Och du får då minuspoäng. Eller så här. Vi säger så här. Du kommer få siffran. Jag har inte riktigt tänkt igenom det. Du får en siffra med antal lag du får gissa på. Så du får inte gissa på fler än så liksom. Gör du det så får du minuspoäng.
Okej, så du har 10 gissningar på 5 rätta svar typ.
Alltså, precis, vi kommer säga så här. Du kommer få... Det kommer vara 8 lag jag söker.
Okay.
Och så du får alltså gissa på 8 lag, inte mer. Och du får skriva ner dem och när 90 sekunder är slut då får du ja, läsa upp dem helt enkelt. Så du behöver
men hur många gissningar får du innan jag börjar få minus?
Nej, men alltså du får 8 gissningar. När 90 sekunder är slut, då har du skrivit upp 8 lag. Då får du läsa upp dem. Du behöver inte säga dem innan tiden är slut.
Okej, men du vill ha 8 lag. Det är liksom det rätta svaret.
Det finns 8 svar som är rätt. Jag kommer att ge dig den informationen.
Det finns 8 svar som är rätt?
Ja, alltså jag kommer att söka en fråga. Och det kommer att finnas...
Ska du söka en fråga? Det är väl du som har frågan?
Jag kommer att ställa... Du kommer att förstå när jag ställer frågan.
Okej, för... Ja, det är kanske jag som är trög här, men jag gissar att lyssnarna inte riktigt hänger med på noterna heller.
Jag tror inte att det är så svårt här. Jag kommer att ställa en fråga. Nämn alla lag som har haft det här hända.
Det här, ja.
Det här XXX hända. Jag kommer inte säga innan så du får extra betänketid. Nej.
Ja, men,
och sen
okej,
har du 90 sekunder. Och 90 sekunder så slutar du skriva. Jag litar på dig att du gör det. Och sen läser upp de här 8 lagen du skriver ner. Och så kommer jag berätta om det är rätt eller fel.
Ja, men vi testar.
Du får en poäng för varje rätt lag.
Har du ett tidtagarur?
Jag har eller googlat fram ett på internet.
Okej. Okay. Då får du klocka mig här.
Yes, och då kommer jag läsa frågan först och sen startar tiden. Och som sagt, du får fundera tills tiden är slut och när jag säger stopp, lägger ner pennan och då går vi igenom dina svar.
Mm.
Från 1980 och framåt så finns det 8 lag som har vunnit minst 2 Hart Trophies. Alltså spelare som har representerat laget har vunnit 2 Hart Trophies. Eller fler. Förstår du frågan?
Ja, säg till när du börjar.
Go. Nämn alla lag som har vunnit, som har haft minst 2 Hart Trophies sedan 1980 och framåt. Tiden går. Och förtydligande här för alla lyssnare är att det kan ju vara olika spelare. Till exempel att då 2 olika spelare har vunnit varsin Hart Trophy. Det är alltså inte spelare som har vunnit minst 2 Hart Trophies. Även förtydligande för Adam. Har vi en halv minut kvar på tiden. Och vi söker alltså lag som har haft minst 2 Hart Trophies sedan 1980 och framåt. Det finns 8 stycken sådana. Jag pratar så här för att fylla ut tystnaden i programmet. Även nu nere på 10 sekunder kvar. Och Adam skriver som svettas. När det är 3, 2, 1... Stopp!
Ah!
Var jag tydlig med frågan?
Mm, ja, jag förstår exakt vad du menar.
Bra.
Så jag har ju kunnat skriva ner... Nu har jag skrivit ner bara 8. Men jag hade ju kunnat skriva ner 20 och sen valt dem nu efterhand.
Nej, du måste ha bestämt det innan. Det
ja, jo, men jag tror jag har bestämt mig. Jag använde taktiken att jag liksom skrev ner dem som jag verkligen trodde på och sen så lät jag dem stå.
Mm.
Så jag har inte förändrat någonting i efterhand där.
Det finns ju, ja det blir intressant här. Det finns ju 3 stycken som har fler än 2. Så du bör ju ta dem.
Bör och bör. Jag vet inte hur bra koll jag har egentligen. Men vi kan väl testa och se. Islanders?
Nej.
Hepp. Edmonton?
Ja. Ska jag redovisa här också vilka som har vunnit?
Ja, det är väl kul. Absolut.
Då kan jag mena att Gretzky... Edmonton har ju med marginal flest med 13 stycken. Gretzky har 8. Det är ju fler än något annat lag har.
Mm.
Och också därför som du gick bet på Islanders. Gretzky under Islanders glansår Brian Trotcher har ju en, vill jag säga. Jag vill säga att han vann 79, så han är alltså inte med här.
Ah, just det.
Men sedan så var han ju Gretzky outstanding de här andra åren. Messier vann en.
Ja.
I Edmonton 1990, det året de vann utan Gretzky. McDavid uppe i tre. Och Dreisaitl har en.
Ja. Ja, den kändes... Vad sa du? Okej. Penguins?
Ja, de är tvåa.
Är de tvåa till mig? Ja, vi har...
Sju stycken. Lemieux bara tre. Och... Det är lite förvånande lite.
Ja, faktiskt.
Crosby två och Malkin och Jäger har varsin.
Okej. Colorado?
Snyggt. De har två. Peter Forsberg och Joe Sakic.
Ja. Detroit?
Nej, bara Nej. En. Sergej Fedorov 1994.
Okej. Jag trodde faktiskt att, att jag skulle vara säker på...
Ja, det var en, den är lite förvånande.
Mm.
De har ingen... Iceman vann faktiskt aldrig en hard. Han har en Ted Lindsay, Lester B. Pearson som den hette. 89 vann han den, vill jag minnas. Det var ju den sången han gjorde den tredje högsta poäng totalen i NHL-historien. 155 poäng och blev trea i poängligan. Det är dåligt timing.
Ja, verkligen. Devils skulle jag vilja kasta in.
Nej, de har bara en.
Taylor Hall? Ja. Jag trodde att någon Devils-spelare på 90-talet hade tagit hem det. Mm. Alltså att vi hade en, kanske inte en Scott Stevens, men Scott Niedermayer eller Martin Brodeur. Eller...
Brodeur hade målvakt i bunden ofta, hade han ju kunnat vunnit.
Ja, det var lite så mina tankegångar gick där. Hur många har jag sagt nu?
Oj, jag har bara skrivit på rätta poäng. Men du har,
sa att jag har tre rätta.
Ja, du har tre rätta.
Då ska vi se här. Pittsburgh har sagt Vancouver.
Nej. De har också bara en.
Det går inte bra nu alltså.
Exidin.
Boston.
Nej, de har bara en halv.
Ja, nu måste jag ha sagt åtta.
Mm. Du sa att du hade skrivit upp åtta. Så att...
Ja, då, men jag började titta igenom alla. Jag har sagt alla de här. Mm. Eller vänta. Boston, Islanders, Detroit, Colorado, New Jersey Devils.
Mm.
Pittsburgh och Vancouver. Det är sju.
Edmonton,
just det. Ja.
Så vi kom fram till att du satte Edmonton, Pittsburgh och Colorado.
Ja, det var så illa. Satte inte ens hälften då.
Nej. Du missar ju det enda laget då som har fler än två förutom Edmonton och Pittsburgh. De har tre och det är samma spelare som har vunnit tre. Är det en ledtråd till ditt lag?
Trey. Ja, det är väl en ledtråd. Frågan är om jag hinner svara tillräckligt snabbt för att Simon inte ska behöva klippa ihop där alldeles för mycket. Du, kan det vara Chicago?
Nej. De har,
är de med där
de
då?
De har en, de har Patrick Kane med en. Okej. Vi redovisar nu då. Washington har tre samtliga genom Alexander Ovechkin och det kan ju faktiskt bli fyra den här säsongen också. Han är ju en kandidat.
Alltså grejen att jag tänkte ju jag tolkade det lite som att nej, jag ska inte säga det. Nej, det var inget. Nej. Det är klart att jag tänkte ju på Ovechkin under tiden jag gjorde det här testet. Mm. Men jag fick för mig att det behövde vara spelare, alltså fler än en som hade vunnit hårt i det här laget.
Nej, frågade ju lag.
Ja, totalt sett då alltså. Ja. Jo, det är helt rätt. Det är tydligt från dig. Det var mer bara att det blev lite mindfuck för mig.
Mm. Det finns ju ytterligare ett lag som har en dubbel. Och det är Buffalo. Hasek vann två.
Vann Hasek två hårt?
Mm.
Ja.
Och sex väsen om jag inte minns fel. Colorado satte du. Sedan så har vi Montreal faktiskt. Jose Theodore och Carey Price.
Otroligt oväntat med Theodore.
Ja, Tampa. Martin Saint-Louis och Nikita Kucherov. Och till sist då St. Louis. Brett Hull och Chris Pronger.
Sen, ja, de var jag och snuddade lite. Jag tänkte på Pronger, men jag visste inte vem den andra var.
Nej, den här är ju lurig. Alltså, den hade jag haft... Man glömmer bort att Brett Hull vann den där i början på 90-talet.
Mm.
Den här är svår. Alltså, man är inte säker på att det satt alla... Sakic var osäker på också. Om han vann den eller inte.
Nej, det var den jag... Foppa visste man ju som tidigare, men säkert kändes som att han borde ha kunnat tagit någon. Frågan är när han gjorde det. Var det slutet av 90 eller?
2001. Man säkert.
Och, okay.
Ja, och de, bara för att redovisa det, övriga då, kan vi säga då. Eric Lindros vann en i Philadelphia. Jag sa att Boston vann en halv. Vad menar jag då?
Ja, antalet den splittades på två.
Nej, de tradade bort en spelare som vann Hart Trophy den säsongen.
Jaha, vem kan det vara då? Schara? Nej.
Nej. Det var tiebreaken om någon där hemma hade samma poäng som Adam och satt den här. San Jose, Thornton.
Ja, det är klart.
Vi nämnde Detroit, Fedorov. Mark Messier vann ju då en Avenue Rangers. Och Henrik Sedin nämnde Vancouver, Corey Perry, Anaheim, Kane i Chicago och Taylor Hall i Devils. Det har varit en stökig Hart Trophy-vinnare måste man säga.
Mm, absolut. Jag tycker den där är svår för att man kan ju börja tänka på de som vunnit Stanley Cup ändå. Det var lite så jag gjorde med Islanders.
Mm.
Men det behöver ju inte betyda att man har spelare som vunnit Hart. Man kan ha ett väldigt jämnt lag också.
Ja.
Ja, att man luras lite av det.
Så är det. Och sen är det lite konstigt. Alltså, en spelare som Jager till exempel har vunnit poängligan 5 gånger och bara en enda Hart.
Ja.
Står ju ut lite grann. Att Crosby bara har 2 tycker jag också står ut.
Mm. Detroit är också att de bara har Fedorov.
Ja, precis.
Den är ju förvånad över.
Ja, Eisenman vann ingen, Lidas vann ingen.
Att Eisenman inte vann någon.
Ja.
Kaptenernas kapten.
Och egentligen samma sak där med Colorado kan man tänka att det är förvånad tycker jag lite att kanske de inte hade fler. Att inte Sakic och eller Forsberg vann någon under 90-talet.
Mm.
Så att ja, intressant.
Ja, och frågan är nu under 20-talet, är det McDavid och Dreisaitl som kommer prenumerera på dem där framöver?
Jag tror Matthews kommer väl vinna en under sin bästa säsong.
Makar kanske kan ta någon.
Makar, jag är inte oäven för att Vasilevski borde vinna en också, men vi får se.
Ja.
Har han ett riktigt bra år till så tror jag att liksom han har typ jobbat ihop till det. Att ja, folk kommer känna att men han förtjänar faktiskt där på något sätt.
Mm.
Ja, den...
Nej, inte helt nöjd.
Ja, men den är svår. Jag vet inte hur många jag hade sagt.
Nej.
Jag hade nog bommat St. Louis. Hade man ju bommat. Montreal har man gillat bort också.
Mm.
Ja, det är svårt. Ja, men bra jobbat.
Nej, det var det inte. Men kul att du hade ett test på uppstuds i alla fall. När min inte höll måttet. Får vi se vem som gör det här av oss nästa vecka. Kanske att vi kör varannan gång. Det ska vara kul.
Mm.
Inte omöjligt. Så avrundar vi varje avsnitt på det sättet. Det kan hända också att det blir frågelådan i vissa avsnitt. Den dörren håller vi öppen, Jontan.
Det tycker jag ska.
Så, då tackar vi för oss. Du är tillbaka. Vi vet faktiskt inte. Vi har lite svårt att planera in avsnitten framgent. Men vår förhoppning från både mitt och ditt håll är att du ska vara med betydligt fler gånger än vad du har varit under hösten.
Vi får hoppas att vi återkommer med klarare besked.
Så kan vi säga. Tack för att ni lyssnade på det här avsnittet. adam.johansson@expressen.se gäller om ni har några tankar om en ölpuls eller om ni vill ha in andra gäster i podden Hockeypuls helt enkelt. Nu tackar jag och Jonta för oss och på återhörande.
Tack och hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.